CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Och idioter var de som betecknades som har en IQ, intelligenskvot under 35. Och de skulle då placeras i en särskild anstalt. Och det var vi på Holm i Lund. Nollorna betraktades som lägre stående än djur. De var helt utan själslig förmåga.
Din hypotes är alltså att Fröderberg lät de patienter han betraktade på det här sättet dö genom att de under lång tid fick för lite mat. Korrekt va?
Ja. Vad han egentligen gör, det är att han är för eutanasi, men han är mot aktiv eutanasi. Och då får man ju vara uppriktig och säga, det finns ju inte någonstans där han säger jag har gjort detta för att ta livet av dem. Ett sånt direkt erkännande finns inte. Utan man får se vad han gjorde. Jag följer honom i spåren.
Nazisternas massdödande av utvecklingsstörda och andra funktionsnedsatta under andra världskrigets första år är välkänt och dokumenterat. I själva verket fungerade den här mordkampanjen som en generalrepetition inför det långt mer storskaliga massmordet på judar, romer, homosexuella och nazisternas politiska motståndare. Men hur mycket av det tankegods som möjliggjorde massdödandet av tyska funktionsnedsatta spred sig till Sverige? Journalisten Thomas Kanger undersöker i nya boken Idiotanstalten omständigheterna kring 228 personers död på Vipeholmsanstalten i Lund under 3 år under andra världskriget. Och den fråga som ställs i boken är om flera hundra människor avsiktligt fick dö där eftersom de av chefsläkaren och samhället betraktades som mindervärdiga och livsodugliga. Thomas Kanger, välkommen till fredagsintervjun.
Tack.
Ska vi börja kanske med att förklara vad Vipeholmsanstalten var för ett ställe? Hur skulle du beskriva det?
Vipeholmsanstalten var ett sjukhus formellt, ett sinnessjukhus som drevs av staten. Och det var avsett endast för de mest så kallat gravt sinnesslöa människorna i landet. Det var så att man hade ett antal sinnessjukhus redan tidigare. Och sedan var det då en riksdagsman som hette Alfred Petrén som var socialdemokrat. Han ville särskilja de så kallat sinneslöa, alltså då funktionsnedsatta, från de rent sinnessjuka som ju kunde ha så vilken intelligens som helst. Och då, vad man gjorde då, det var att man delade in de sinnesslöja. Nu använder jag begreppet sinnesslöja.
Jo, för det vi använder dåtiden så att säga.
Ja, det annars funkar det inte.
Nej.
Vi använder sinnesslöja i 2 kategorier. Det var då de som också kallades för imbecilla som hade då som var bildbara sinnesslöja. Och de fick då 3 stycken olika statliga sinnessjukhus ta hand om. De särskildes alltså från de sinnessjukas och placerades istället på Källshagen, Salberga och Västra Mark. 2 av dem var för män och 1 var för kvinnor. Men då ville Alfred Petrén också att man skulle ännu göra ytterligare en särskiljning, och det var de som kallades för idioter. Och idioter var de som betecknades som har en IQ, intelligenskvot under 35. Och de skulle då placeras i en särskild anstalt.
Och man sa verkligen idioter då?
Ja,
alltså,
det
var helt utan liksom ironi eller?
Helt utan ironi, nej. Det var sinnesslöa idioter. och det var inte bara det att det fanns en sån här IQ-begränsning, utan det handlade också om att man betraktade dem som obildbara. Och med obildbar menades också att man inte behövde gå i skolan om man då var i skolålder. Så att de fick alltså ingen bildning, utan de särskildes. Och det var Lund, Vipeholm i Lund då, som anordnades som ett sådant sjukhus. Mm. Och till en början så hade man, var det enbart avsett för män, och då hade man 612 platser för det. Och det växte, det blev lite överbelastat, så man hade ungefär 650 de här första åren. Och sedan inrättades också efter ett par år en kvinnoavdelning med 150. Så att man kan säga att det var ungefär 800 patienter som var inlagda här då när kriget började.
Sveriges enda specialanstalt för, citat, svårskötta idioter kallades det ju då. Och de som sattes där lite närmare, vad var det för människor? Och var kom de ifrån och hur kom de dit?
De samlades ihop från hela landet. Det var så att tidigare hade de ju funnits antingen på sinnessjukhus, eller så hade de varit på små vårdhem eller fattigvårdsstugor eller ålderdomshem, eller varit hemma i sina bostäder hos föräldrarna helt enkelt. Så vad man gjorde, det var att man skickade dit dem. Man skickade dem med tåg oftast, och sedan ja, alla placerades där helt enkelt.
Och vem bestämde vem som så att säga kvalade in till den här specialanstalten för så kallat svårskötta idioter?
Det gjordes då, det här blev ju känt att man hade inrättat en sån här anstalt eller sjukhus. Och därmed så de här då vårdhemmen ville bli av med sina helt enkelt. Många av dem alltså. Så de gjorde ansökningar till sjukhuset, och då var det chefsläkaren själv, Hugo Fröderberg, som var den första anställda. Han kom innan man ens öppnade själva Vipeholm. Mm. Så han var den som avgjorde hela tiden vem som skulle tas in. Okay. Expektanter kallas det.
Och vilket inflytande hade de här barnens, för det var ju ofta barn då och ungdomar, föräldrar? Vilket inflytande hade deras föräldrar över barnens öde? Kunde de ta hem barnen till exempel om de ville?
Det var oftast inte barn.
Nej, okej. Okay. Unga, vuxna kanske.
Ja, det var... Alltså man hade en åldersgräns på 15 år. Mm. Fast man tog in även Man tog in yngre också, men det var egentligen skulle de vara 15 år äldre. Mm. De hade inget att säga till om i det här fallet. Utan de här var ju då omhändertagna av Medicinalstyrelsen. Det fanns alltså ett sånt steg före då, att de skulle. Och skälet till att man gjorde på det sättet, det var att man hade en så kallad retentionsrätt. Och det var därför det kallades för sinnessjukhus och inte anstalt. Därför att om det var ett sinnessjukhus, vilket ju egentligen inte var, då hade staten retentionsrätt, och då fick man inte skriva, man fick inte ta hem sina anhöriga då, vare sig de var vuxna eller barn.
Men det var så här också då alltså, att man inte fick ta hem dem?
Nej. Det fick de inte. De fick ju ansöka om att få dem utskrivna. Mm. Och det skedde ju ett antal fall. Va? Ibland, alltså, det fanns ju en slags växling av patienter under gång. Va? Det kanske var 50 som skrevs ut och 50 som skrevs in.
Mm. Och på vilka grunder skrevs de ut då? Alltså bara att deras tillstånd på något sätt förbättrades? Så de ansågs ju obildbara, menar jag.
Det var lite olika skäl. Ibland så ville föräldrar ta hem dem helt enkelt, och då bedömde man att föräldrarna kunde ta hand om dem. Eller också var det så att de skrevs ut till mindre vårdhem därför att man ansåg att de inte var tillräckligt svårskötta helt enkelt. Så det fanns ett antal olika skäl till detta. I några fall var det så att de var egentligen inte passade där. De hade så att säga för hög IQ, och därmed så kunde de användas som jordbruksarbetare eller något sånt där. Så det fanns ett visst mått av utbyte. Men de flesta som kom dit, de blev ju kvar. Alltså.
Och bara för att vara övertydlig här, så talar vi om ungefär 80-90 år sedan när det här började, och 90 år sedan eller något sånt.
Ja, 1935 så öppnade sjukhuset, så det är 85 år sedan.
Vid ankomsten till Vipeholm så klassificerades ju de här personerna, berättar ju du i boken, och det är också känt från andra håll, i 6 grupper eller 7?
7, från 0 till 6.
Och vad var nollorna för något, och vad var de högsta gruppen då?
Nollorna betraktades som lägre stående än djur. De var helt utan själslig förmåga.
Tyckte man då när man bedömde dem, och hur gjordes den bedömningen?
Ja, man utgick från ett antal tester helt enkelt, som bestod av att de skulle svara på frågor, om de kunde tala överhuvudtaget, om de förstod vad man sa, om de reagerade på till exempel chefsläkaren skramlade med nyckelknippa framför ansiktet på dem. Han hade ett särskilt trick, han tände en tändsticka och förde den mot ansiktet. Och så såg han om de reagerade på detta eller inte. Så att det var ett antal hemgjorda tester kan man säga, som man använde för detta.
Och det var ingen vetenskaplig grund egentligen, utan det var någon form av hans egen liksom, skönsmässiga bedömning egentligen.
Ja, det var helt och hållet hans godtyckliga bedömning. Mm.
De här värnlösa får man ju säga, personerna, de tvångsvårdas kan man säga då egentligen på Vipeholm.
Ja,
det är ingen som frågar om de vill vara där eller så.
Nej.
Är det här... Det mest kända från Vipeholm, som jag i alla fall kände till sen innan, det är ju de så kallade kariesexperimenten. Och det är ju inte det som din bok handlar om, men du kanske ändå kan berätta vad var det för någonting för den som inte vet.
Kariesexperimentet, som då ligger ett antal år efter de här krigsåren som jag skriver om. Det var ett initiativ som togs 1943 också av Medicinalstyrelsen, som ju var huvudman för Vipeholm. Där man ville testa om kolhydrater, alltså socker, för att uttrycka sig enkelt, påverkade tänderna negativt. Alltså karies skapades av för mycket socker. Och då gav man patienterna ungefär 400 av de här, i den mest intensiva fasen som bedrevs mellan 1947 och 1949, tror jag. Då gav man dem stora mängder kola, klibbig kola, som då fastnade i tänderna. Och det var enorma mängder som man tvingade i de här människorna.
Och tandborstning var inte heller att ta?
Nej, det var ingen tandborstning. Mm. Alltså poängen var att kolan skulle fastna. Så skulle man se hur den här starka sockerhalten då, hur de förstörde tänderna. Och det ledde ju till att tänderna blev förstörda. Och poängen med det här, alltså den så att säga... Det vetenskapliga syftet med detta, det var att fastställa att socker och kolhydrater orsakade karies. Och det ledde ju, när man sedan då bevisade detta, så ledde det då till att man reformerade folktandvården och alltså kunde bekämpa karies på ett mer effektivt sätt.
Så det var bara en hypotes då innan faktiskt?
Ja, det var bara en hypotes.
Trots att det är självklart för oss idag. Och har de ansvariga för detta bett om ursäkt eller beklagat, eller anses det här vara liksom bra forskning också på något sätt?
Jag tror inte att staten har ursäktat detta. Alltså, man tänkte så här. Man måste ha en testgrupp som fanns isolerad under en längre tid. Och då var, och som inte sa emot. Och då var ju Vipeholm så att säga det givna tillfället som man hade. Så man använde människorna som försökskaniner, och de hade naturligtvis inte gett sitt godkännande till detta, och inte heller föräldrarna för den delen, i den mån de hade anhöriga. Va?
Men det här var ju efter kriget. Man tänker sig att det liksom blev ett uppvaknande efter nazisternas förintelseläger och så. Var det här tillåtet ens att hålla på med?
Ja, det var tillåtet i den meningen att staten förfogade över de här människorna. De hade ju retentionsrätt. Man kan säga att staten var ju deras föräldrar på sätt och vis. Va? De var ju alla var inte omyndigförklarade, men många var det. Och de hade inte rätt att lämna. Och då ansåg man att man hade rätt att utnyttja dem på det här sättet. Alltså vetenskapen, så att säga, tog sig den rätten. Mm. Det fanns ingen riktig laglig grund som sa att det här får ni göra. Men det fanns heller ingenting som förbjöd det. Och därför så tog man tillfället i akt helt enkelt. Men du har ju helt rätt, alltså att efter kriget så är det ju häpnadsväckande att detta kunde ske. Därför att 1946 redan, så började ju då rättegångarna mot de läkare som stod bakom eutanasin i Tyskland. Och sedan kom ju då läkaretiska koder redan 48. Och även i Sverige så kom sådana, inte glasklara läkaretiska koder, men alltså i den riktningen. Då 48, 49 och 51. Och hur man kunde tillåta sig att göra detta, det är faktiskt nästan ett mysterium. Utan att man reflekterade över att här har nazisterna gjort detta. Utnyttjat människor som försökskaniner i så kallade vetenskapliga syften. Och så gör man precis samma sak utan att ens reflektera.
Mm. Jag har ju själv en dotter som har Downs syndrom och har ju därför ganska bra insyn i hur man behandlar den här gruppen människor nu och hur man ser på dem och så. Det här är inte jättelänge sedan ändå i ett historiskt perspektiv. Vad var det för syn man hade på de här människorna då? Man tänkte deras förmåga till att uppleva ångest och smärta och allt det där. Alltså hur såg man på dem när man utsatte dem för det här?
Ja, när det gäller just Karis experimentet så såg man på dem som att de skulle göra allmänheten en tjänst.
Okej, de fick ta en kula för laget liksom.
Ja.
Eller en kola för laget.
Ja. Det här är det mest kända experimentet. Och det som särskiljer det från en del andra av de här experimenten, så det var många experiment som skedde. Där så man utnyttjade de här människorna till många fler saker. Det var ju att man avsiktligt förstörde deras tänder. Alltså det fanns ingen läkande eller för patienternas syfte positivt, utan det var enbart positivt för de som var utanför sinnessjukhuset.
Det måste ha gjort ganska ont på många av dem. Karies, att tandvärk är ju en fruktansvärt plågsam sak, till exempel.
Ja, eller? Ja visst.
Och hur gjorde man, drog man ut tänderna bara då?
Nej, alltså en del efteråt, man gjorde ju ingenting medan det pågick. Och det kunde ju pågå väldigt lång tid. Och de förstörde ju tänderna, alltså ända ner till roten.
Mm.
Så lät man det där detta var. Och en del av dem kunde ju inte protestera.
Nej.
Annat än fysiskt kanske de protesterade, kroppsligt, va? Alltså, det vet jag inte.
Nej, men det skriver du om också, att det var ju väldigt vanligt med bältning och människor som var kanske utåtagerande var fastbundna många gånger hela dagen. Vi ska lämna det där, för det är ju inte riktigt temat för din bok, men det ger en bra fond till, tänka hur man såg på den här gruppen människor och vad det var för typ av ställe som de hade hamnat på. En central person i alla berättelser om Vipeholmsanstalten är ju chefsläkaren Hugo Frödeberg, en uppenbart komplex person, tolkar det som när jag läser boken, som kom att prägla anstalten där han var chef i nästan 3 decennier. Va? Hur skulle du beskriva honom?
Han var allsmäktig där, och han betraktade sig själv som allsmäktig. Det skriver han själv, så att det är inte bara min tolkning, utan han betraktade sig som kung i detta lilla kungadöme då. Och det var ju ett slutet samhälle, så det var ju ett samhälle i samhället, och så var han på toppen där.
Mm.
Han hade ett slags vetenskaplig ådra. Han ville nog bidra till vetenskapen, och det ledde ju då till att han lät den så kallade vetenskapen utnyttjas patienterna för sina syften. Han var väldigt auktoritär.
Mer än vad som bara var tidstypiskt? Liksom.
Det kan inte jag riktigt bedöma, men dels hade han en auktoritär syn. Han skriver till exempel att han menar att Sverige skulle ledas av en enda chef, alltså en diktator då. Och det kan man ju kalla för auktoritärt. Och det är klart att den synen präglade ju hans beteende där. Och jag tror inte att alla chefer var på det sättet.
Mm.
Så jag tror att han var mer auktoritär än andra. De manliga skötarna skulle stå och ge vakt när han gick runt. De kvinnliga skulle niga när han passerade. Han krävde till exempel, om han kom utifrån sjukhuset. Det var ju inhägnat det här sjukhuset. Så att patienterna inte skulle rymma. Då stod han och väntade utanför grinden tills någon anställd kom och öppnade den åt honom.
Mm. Ja, det låter auktoritärt. Vi ska prata mer om honom, men vi ska gå in på själva temat för din bok nu då. Och det handlar alltså om den kraftiga ökningen av dödsfall på Vipeholm som startade under tredje krigsåret 1941. Då började kurvan över döda på Vipeholm att stiga brant uppåt från 23 till 66. Antalet döda män då tredubblades alltså det året för att året efter stiga ännu mer till 80 dödsfall. Hur började du intressera dig för det här? Eller hur kom du ens på spåren?
Jag fick ett tips från en lokaltidningsredaktör som hade skrivit om detta och blev förvånad över att han hade haft möjlighet eller resurser att kunna skriva det här. Det visade sig sedan att det här tipset, han hade snott hela den här storyn egentligen från en tidning som gavs ut av scientologerna. Och hade jag vetat det då, vilket på sätt och vis var tur att jag inte visste, hade jag vetat att det låg till på det sättet, för den här scientolog-storyn, den var inte sann. Hade jag vetat det så hade jag inte gjort något. Men när jag inte visste detta så gick jag igenom årsredovisningarna för samtliga 22 statliga sinnessjukhus.
Och storyn, ska vi för tydlig skull säga, det var att man på bred front så att säga lät patienter dö på sinnessjukhus i hela Sverige. Mm.
Precis. Idén var i den här ursprungliga storyn som var felaktig, det var att man betedde sig likadant på svenska sinnessjukhus som i de tyska under de här åren. Vilket alltså inte stämde. Mm. Därför att på 21 av de här 22 sjukhusen så var dödstalen i princip oförändrade. Medan då såg jag att den här extrema ökningen var isolerad till ett enda sjukhus, och det var då Vipeholm. Mm. Och vad jag gjorde då, det var att jag bad om att få, då var det ju bara, det här var 20 år sedan jag kom den här storyn på spåren. Och då hade det bara gått 50 år och då var det sekretess på patienthandlingar. Men jag fick då ett så kallat sekretessförbehåll och kunde läsa journalerna. Och då var då jag upptäckte att i de flesta fallen så hade de här dödsfallen så hade de gått ner kraftigt i vikt.
Det kunde du se redan genom att läsa journalerna då, för de noterade väldigt noggrant vikten.
Ja.
Och varför gjorde man det egentligen?
Jo, det gjorde man just för att hålla dem i liv. Därför att de här människorna kunde ju inte ofta säga att de var sjuka.
Mm-hmm.
Så att det främsta sättet man då kunde se att de var sjuka eller sjukliga eller att någonting hade hänt, och det kunde ju vara vilka orsaker som helst, det var ju med att väga dem varje månad.
Så det var en indikation, om de hade gått ner i vikt, då började man titta på den här patienten,
ja,
och se vad som är fel.
Och då fanns det här var inte bara på Vipeholm, men så här gjorde man på alla sinnessjukhus.
Mm.
Då vägde man dem varje månad, och var det så att de hade gått ner påtagligt i vikt, då var det en indikation på att någonting var fel. Och dels gjorde man naturligtvis en vanlig medicinsk undersökning. Och det andra standardförfarandet, det var att man gav dem så kallad tilläggskost.
Mm.
Det vill säga förstärkningskost. Man gav dem extra fet mat helt enkelt. Oftast var det ju mer matfett, det var mer mjölk, det var mjölmat.
Kanske grädde till och med? Eller?
Ja, grädde också.
Mm.
Och det gör ju då att man kan se att före de här åren så tillämpas exakt den här metoden även på Vipeholm.
Mm.
Och i och med att det fanns då viktkorver även från tidigare, så kunde man säga att så fort de gav, och då noterade man att nu får de tilläggskost, då såg man att viktkorverna direkt gick uppåt. Så att den här tilläggskosten var ett oerhört effektivt medel att häva på viktnedgångar.
Vi pratade om de här olika grupperna där nollorna då var de här mest obildbara enligt deras sätt att se det. Stack det ut på något sätt vilka det här var som drabbades av de här stora viktnedgångarna, eller var det i alla grupper på sjukhuset?
Det var i första hand de lägsta grupperna, nollorna, ettorna och tvåorna. De som betraktades som själsligt opåverkbara.
Mm. Skulle det kunna vara en slump att det är just de som...
Ja och nej. Alltså, därför att för det första så var 2/3 av alla patienter tillhörde 0, 1, 2 och 3. Så att de var ju överrepresenterade i sig. Så det är ju inget märkligt att det var fler som var drabbade där. Men de var ju då oproportionerligt drabbade just, de här lägsta. Alltså klart tydligt var de flesta. Jag tror att om man ska ta de här 50, 66 som dog 1941, så tillhörde 58 de här lägsta grupperna.
Mm. Okej. Vi ska också förklara att det här, när du började titta på det här, det var ju på slutet av 90-talet. Så det ledde ju så småningom till ett reportage i TV4s Kalla fakta 1999. Där gick du ut med de här uppgifterna då. Vad var det du påstod i det där reportaget?
Ja, dels kunde jag då konstatera att viktingångarna var det gemensamma för de här döda. Inte alla, för det fanns ju de som hade dött ändå, så att säga. Mm. Det fanns några cancerfall till exempel, det fanns någon som hade fått hjärtattack. Och, ja, det fanns liksom så kallat naturliga orsaker också, och en del av ålder. Men det gemensamma för närmare 90% av de här var ju de här viktninggångarna.
Hade de dött av svält, eller vad var själva dödsorsaken oftast?
Den formella dödsorsaken var ju ofta istället lunginflammation och TBC.
För det blir man mer känslig för om man inte väger så mycket.
Ja, alltså vad som händer det när man går ner i vikt på det här sättet. De tappade alltså över 20% i snitt av sin kroppsvikt. Och det som händer då, det är att man fysiskt blir svagare, immunförsvaret försvagas, och man blir då mer mottaglig för en förkylning kan leda till bronkit och som kan leda till lunginflammation. Och när det gäller TBC så hade många av det redan innan, och den TBC:n blev då dödlig. Alltså den försvårades eller blommade upp, så att säga då. Mm. Så att de TBC-döda, de var redan känsliga, men den här nedsättningen av immunförsvaret gjorde att de dog.
Så du påstod alltså att en stor grupp här hade tappat så mycket vikt och att de dog som en följd av det. Men du påstod lite mer än så, eller hur?
Ja, jag påstod också att, vilket jag kunde ju se i de här viktkurvorna, att man hade tagit inte bara hade man inte gett tilläggskost, man hade dessutom tagit bort tilläggskost för de som tidigare hade det, i de allra flesta fall. Mm. Och det var ju en aktiv handling. Alltså, anta att det var att, vilket ju då hävdades senare, att de dog av så att säga, krigstidens problem.
Alltså, ransonering av livsmedel.
Ja, om det bara var det, så hade, ja, det skulle man ju tillräckligt sett kunna tänka sig. Men då, det kan ju inte förklara att man tog bort tilläggskosten, att de här möjligheterna man hade att häva det överhuvudtaget inte fanns.
Ja, det skulle ju kunna stämma om man verkligen, om man inte hade den maten att ge tilläggskost, men det hade man.
Det kunde inte jag hävda då.
Nej.
Men det är bland annat det jag skriver om nu.
Just det, vi ska återkomma till det också. Men det här ledde ju till en livlig debatt. Du skrev ju också om det här i Dagens Nyheter, också inför att programmet sändes i Kalla fakta. Men många ryckte då ut till Hugo Frödebergs. Han var ju död då sedan några år tillbaka, men det fanns människor som hade arbetat med honom och så. De ryckte ut till hans och Vipeholms försvar. Hur löd deras argument då för att det här, du var ute i ogjort väder?
Den som formulerade de här argumenten var ju Carl Grunewald, som åtnjöt stort förtroende och respekt för sin reformering av det svenska sinnessjukhusväsendet, fast då senare. Han gick ju väldigt hårt åt mig då. Han menade att det var två skäl till att det här skedde. Det ena var att man hade personalproblem på sjukhuset på grund av inkallelserna under kriget. Och det ledde till att man hade oerfarna människor som inte förmådde att mata dem, de här patienterna. Eller hade tid och de var för få och så vidare. Och det andra skälet var att det fanns inte tillräckligt med mat på grund av ransoneringarna. Mm. Det var hans huvudskäl.
Kunde det inte vara så då?
Ja, det kunde det vara. Absolut. Och jag blev ju lite förvånad. Jag hade ju inte tacklat de tankarna riktigt då. Och just de här två frågorna, som är egentligen de enda argumenten som fortfarande finns kvar. Det är fler som har anfört detta. Flera så kallade forskare har ju påstått detta, va? Utan att själva undersöka. De har upprepat hans påståenden.
Ja, de är väl forskare, men de kanske inte har forskat så djupt i just det här.
Ja, just det, precis. Formellt är de forskare, men de har inte brytt sig om att ta reda på fakta i den här saken. Men just det, de två frågorna ansåg jag, då måste man kolla. Mm. Och det är det jag har gjort i boken.
Du skriver att du ville vända varje sten, men det hände ju, det här var ju 1999 så att säga, och Carl Grunewald som du beskriver ryckte ut i försvar för Fröderberg, och han var ju närmast en ikon inom någon slags handikapprörelsen. Han har personligen bidragit till en mycket mer human syn eller humanistisk syn på och behandling av också intellektuellt funktionsnedsatta. Vad var det som gjorde att han vände sig så starkt mot din bild, tror du? Alltså, vad var det på spel för honom?
Jag blev väldigt förvånad över att han reagerade på det sättet. Jag trodde att det skulle vara tvärtom. Mm. Jag trodde att han skulle reagera positivt till att man drog fram det här ljuset. Men det var precis tvärtom. Han var direkt hetsk mot mig, ska jag säga.
Och det var ju andra då som också skrev senare. Alltså, de skrev 2006, va? Och 2018.
Ja, så sent som 2018, upprepar man detta.
Precis, och då är det ju ett annat sammanhang, och det här kan ju vara intressant. Sverigedemokraterna publicerar då i valrörelsen en valfilm där de vill liksom ge Socialdemokraterna någon slags tillbakakaka för all brunsmetning som de upplever att de har utsatts för. De vill koppla socialdemokratin till någon slags nazism och gör en film som var ganska vulgär, tycker många. Och ett antal forskare går ut i DN för att vederlägga SDs påstående. Men i den artikeln så liksom dras du också in, för att de återkommer återigen till att det här med Vipeholm skulle vara felaktigt beskrivet. Vad är det de säger där 2018?
De upprepar just Carl Grunewalds två argument. Det vill säga, det var personalproblem och det var ransoneringsfrågor, så att man hade inte mat.
Och det här ansågs på något sätt, för det är det som är så lustigt hur allting liksom blir politik. Det här ansågs vara en attack mot liksom folkhemmet, välfärdsstaten och i förlängningen socialdemokratin då. Alltså en del tolkade din journalistik så också då, kring den här frågan. Det är lite, för mig lite svårt att förstå kopplingen, men kan du göra det?
Nej, jag håller inte med.
Nej.
Och jag har precis samma kritik mot SD-filmen, det ska jag bara markera. Men just det där påståendet, det blev ju märkligt att de drog in just det här igen. Och det var ju 8 välrenommerade forskare som skrev detta. Och det visade sig att de hade ju inte kollat igen.
Det var väl faksimil från dina reportage som fladdrade förbi?
Ja, det var faksimil från DN-artikeln som var med i den här filmen.
I SD-filmen?
Ja, precis.
Okay. Så det kan vara skälet till att de tog upp
det. Exakt, det var därför som de tog upp detta. Mm. Det är ju två saker så här som man ska hålla isär eller se samtidigt. Det ena var det att hela detta ansvar att det här skedde låg ju då hos chefsläkaren Hugo Fröderberg. Han var den enda som hade först en bild av vad som hände med hans patienter. Och han hade ansvar för dem dessutom. Samtidigt så var det ju ett statligt sjukhus. Och Medicinalstyrelsen var inte bara huvudman, de hade också tillsynsansvaret. Så att en stor del av ansvaret faller ju.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Även på staten. Mm. Nu hade det inte dugg med Socialdemokratiska partiet att göra. Eller regeringen i någon höger mening, alltså i någon direkt mening. Utan det var ju då en myndighet som inte gjorde vad de skulle ha gjort.
Mm. För när de kom dit på inspektion så bör de ju ha reagerat på att plötsligt dör det mycket fler än vad de har gjort tidigare. Men den där inspektionen av detta, vad leder den till?
Den leder till ingenting. Det första årets inspektion, när då dödligheten har tredubblats, så tar man inte ens upp det i sin inspektionsrapport. Man bara noterar det, ungefär som det var röda siffror i en bokföring. Mm. Alltså totalt likgiltighet.
Men året efter måste man ändå adressera
det. Ja, sen när det då hade dött över 140 stycken, va? Alltså sammanlagt. Då tar man upp det och då accepterar då inspektören, Medicinalstyrelsens inspektör, helt och hållet Hugo Frödebergs version av det. Och hans version av det, den är ju Frödebergs version, det är ju att de här är så, deras hjärna är så dåligt utvecklad att de dör av det skälet. Inte att de dör av att de har svultit ihjäl eller dött av sjukdomar som har följt på svälten.
Och det köper hon?
Ja, det köper hon.
Åberopar han någon slags forskningsstöd för detta?
Nej. Ingenting.
Men hur hänger hans världsbild ihop där då? För jag ser att du har citerat i boken olika formuleringar från honom om att de är så mindervärdiga biologiskt, att på något sätt darwinismens principer gör att de slås ut här. Det är lite hårda tider och då slås de svagast ut. Inget konstigt med det, och naturen ska man inte gå emot. Nej. Ungefär så.
Ja, de förmådde inte anpassa sig till de här nya tiderna.
Jag heter Ola Wong och är kulturredaktör och hanterar även nyhetsjournalistik för Kvartal. Kvartals grundidé är att återupprätta ett vuxet samtal. Ett samtal där vi lyfter fram det konstruktiva och sakliga. Och där vi lämnar polariserande retorik och hårda personangrepp därhän. Svensk kulturjournalistik har länge präglats av motsatsen till det jag nyss sa. Och det är därför vi såg ett behov av att skapa kvartalkultur. Om du gillar det vi gör kan du stödja Kvartal på regelbunden basis, som månadsgivare eller licensbetalare. Och hur det blir det kan du läsa mer om på kvartal.se/gava.
Det här blir hur som helst den här debatten då som kommer upp i kölvattnet av den där SD-filmen. Om jag förstår det rätt, startskottet för det, att nu ska jag en gång för alla vända på varje sten för att komma så nära sanningen som jag kan. Så låt oss då titta i detalj på vad du har kommit fram till. Jag sammanfattar din hypotes, du får väl korrigera mig om det är något som är fel. Chefläkaren Hugo Frödeberg var inspirerad av den tyska debatten om eutanasi, alltså dödshjälp. Men att han samtidigt var ambivalent. Vad gäller de mer lindrigt utvecklingsstörda kände han i sömhet och empati och tyckte att deras liv kanske var värt att leva. Medan han beskrev de som tillhörde de så kallade lägsta grupperna i hans hemsnickrade klassificering som obildbara och lägre stående än flertalet djurarter. Jag ska citera honom lite nu bara för att ge lyssnaren en bild av hur det kunde låta. De ytterligt lågt stående individer varom här är fråga skilja sig så väsentligt från vanliga människor att man har en känsla av att de på något sätt står utanför den biologiska verkligheten och ej följa det vanliga livets lagar. Din hypotes är alltså att Frödeberg lät de patienter han betraktade på det här sättet dö genom att de under lång tid fick för lite mat. Korrekt va?
Ja.
Vad är det då som talar för det?
Ja, för det första är det ju då att den enkla faktum att, att alla har ju gått ner i vikt.
Mm, mycket.
Mycket. Alltså de har ju i snitt förlorat 20% av sin kroppsvikt. Och då ska man ha klart för sig att de börjar ganska lågt i snitt.
Vad kunde de väga när de dog då?
Ja, de vägde ju 56 kilo i snitt innan detta skedde. Och sen förlorade de 20%, vilket är då 12 kilo. Så de vägde i snittvikten för vuxna människor, för de flesta var vuxna, var ju då 44 kilo.
Ja, det förstår ju var och en.
Ja, det är
hälften av
vad jag väger. Det som jag tycker menar belägger den här hypotesen, ja, att han lät dem dö. Dels ser man att de har gått ner i vikt. Dels ser man att han har tagit bort den tilläggskost som de tidigare har fått, en del av dem. Han har inte gett nya tilläggskoster till de som har. Okej, då uppstår då plötsligt frågan. De här två frågorna som Carl Grunewald drog upp. Var det personalbrist? Nej, det var det inte. Det var ingen personalbrist. För det finns nämligen tjänstgöringslistor. I själva verket så ökades antalet personal. Och det var väldigt litet antal som var helt nyanställda.
Så de var inte heller, som det beskrevs då, oförmögna att klara av vården av den här krävande gruppen?
I varje fall inte under 3 års tid.
Nej.
Det var det ena, och det stämmer alltså inte. Hans påstående är inte sant helt enkelt. Det andra gäller ju då ransoneringen. Fanns det mat eller fanns det inte? Och det tycker jag det är ju nyckelfrågan här. Hade de kunnat ge den här maten, alltså den tillräckliga födan till de här patienterna, ja eller nej? Och då visar det sig att mängden mat måste ha gått ner. För alla, inte bara för de som dog, utan för alla. Det tror jag man kan säga, även om man... Det går inte att se exakt vad varje patient har fått. Men mängden mat har gått ner. Det är det ena. Och då är frågan, hade han kunnat få skaffa mer mat, ja eller nej? Och det tycker jag är nyckelfrågan. För det här uppstår ju det avsiktliga eller icke-avsiktliga i det hela. Alltså, var det här omständigheter som låg bortom hans kontroll? Då måste man ju nästan frikänna honom. Eller låg det inom hans kontroll? Och då, det jag gjorde då, det var att jag tog reda på huruvida han hade försökt få mer mat. Och det fanns ett upparbetat system, ett statligt upparbetat system för de sjuka. För det fanns nämligen en instruktion som säger att om kroniskt sjukas hälsa kan riskeras så ska de kunna få extra tilldelning av ransonerna. Och det fanns till och med förtryckta formulär för att göra detta. Hugo Frödeberg, under de här 3 års tiden när hans patienter dog en efter en, till slut var det faktiskt 2 i veckan, sökte inte en enda gång efter extra ranson.
Det vet du.
Ja.
Och hur det sannolikt är att man skulle få det då? För det kanske också spelar in att han kanske tänkte att jag skulle verkligen behöva, men det finns ingen mening med att söka för jag kommer ändå inte få eller något sånt.
Ja, alltså Statens livsmedelskommission som ju var ansvarig för ransoneringarna, det var ju de som stod för den här rekommendation. Det var en instruktion att man ska söka sån mat. Mm. Och det är klart att och de som hanterade de här extra tilldelningarna, det var då regionalt så var det så kallade kristidsstyrelser och lokalt var det kristidsnämnden. De lydde under Statens livsmedelskommission. Det vill säga, om staten säger att de här ska få det, då är det klart att de borde rimligen ha fått det. Mm. Mm. Men han sökte aldrig. Inte för en enda patient.
Hur var det med de så kallat högre stående då? För de dog ju inte i samma omfattning, har vi konstaterat. Fick de extra tilldelning av mat om de behövde eller inte?
Nej.
Inte de heller?
Inte vad jag kan se.
Nej.
Jag har inte gått igenom samtliga. Jag har gått igenom 40% av de som överlevde. Mm. Inte, när det gäller de som har dött, då har jag läst alla journaler. När det gäller de som har överlevt så har jag läst 40% av dem. Mm. Så jag kan inte uttala mig precis alla.
Nej.
Men de 40% är rimligen... Ja, det finns, jag har goda skäl att tro att de var representativa för hela klientelet. Och de fick inte heller någon tilläggskost.
Togs det bort från dem på samma sätt som det gjorde för de där andra?
De hade nog inte haft behövt... Alltså det var ju... De som drabbades ofta var ju de som var lite svagare. Va?
Mm.
Så att man... Om jag bara konstaterar att de fick inte det i alla fall på samma sätt.
Nej.
Och de gick också ner i vikt. Men de klarade sig bättre. De, i snitt så tappade de här överlevande 10% av sin kroppsvikt. Mm. Och de som dog då tappade 20%.
Och med Frödebergs tolkning, eller rättare sagt vad han påstod och hur han motiverade det här. Kan det ligga någonting i det då? Eller? Att han hävdade ju att liksom naturens lagar gjorde då att de här de lägstående som han kallar dem klarade helt enkelt inte umbärandena medan de andra gjorde det.
När jag talar med läkare som är experter på just detta så säger de nej. Det ligger ingenting i detta.
Mm.
Och deras argument är ju samma, den är ju fullständigt logisk. Om det var så att hjärnans utveckling var avgörande för att om man skulle dö eller inte, då skulle du ha sett tidigare.
Mm.
Och nu också. Och sådana tecken finns inte. Man kan inte se, utan det är mängden kalorier man får i sig. Man får i sig mindre än man gör av med, helt enkelt.
Kunde han ha handlat i god tro i så mått att han trodde på det där själv? Fastän vi nu vet att det är fel.
Nej, det tror jag inte. Därför att just i den här vevan... det började ju 1941, om vi ska återupprepa årtalen. Mm. Och så var det allra värsta året var 42. Och 43 var det fortfarande väldigt förhöjt dödstal. Så just vid den här tillfällen, på våren 1942, så gjordes en doktorsavhandling av en svensk som tittade på vad som hände på sinnessjukhusen under första världskriget. Och den visar ju då att det är just näringstillgången som är avgörande.
Mm.
Så att det fanns, så att säga, åtminstone 1942 så fanns det vetenskapliga bevis för att det var just näringstillgången och ingenting annat. Det här med att det skulle vara hjärnans utveckling, det är ju bara någonting som man påstår.
Jo, och som kanske hade inspirerades av tidsandan eller hans syn på saker. Du har ju sökt i arkiven efter hans egna resonemang kring det här med eutanasi. Det är inte så mycket, va, men du har hittat lite grann. Hur skriver han om det där?
Han för ju dagbok på lösblad under väldigt många år. Och de här bladen hittade jag då i... De låg inte i Vipeholmsarkivet, utan de låg i Lunds universitetsbiblioteksarkiv. Osorterade i ett antal kartonger. Och hans handstil var på gränsen till helt oläslig. Mm. Han hade en doktors och komman som, om du minns, när de skrev recept så kunde de på apoteken inte läsa dem. Men i mitten av 70-talet så började han skriva på maskin. Och då blir det läsbart. Och där tar han upp de här frågeställningarna många gånger. Han betecknar då frågan om eutanasi som ett problem.
Och det är 30 år senare?
Ja, det är 30 år senare. Då har han gått i pension. Eutanasiproblemet, så uttrycker han sig många gånger. Och vid ett tillfälle så gör han en längre tanke genomgång av hur han ser på detta, och då säger han att uttryckligen passiv eutanasi är berättigad.
Mm. Och det här, vi måste ändå understryka det igen, det här är alltså på 70-talet, då är ju liksom tidsandan en helt annan. Men du menar att han så sent skriver så?
Ja, det gör han, och han står fast vid vad han har sagt tidigare. Mm. För han skriver nämligen 1942 på våren, i samband med att han blir tvungen att redovisa dödstalen till Medicinalstyrelsen. Det är första gången han medger att de har dött så många, eller att han överhuvudtaget nämner det. Då skriver han också ett tal om eutanasi. Mm. Där han argumenterar för eutanasi. Men, säger han utförligt, eutanasi, det är på 10 handskrivna blad som jag lyckats dechiffrera. Mm. Det tog en stund. Men han säger också att man ska inte... Då ställer han sig emot i sluttampen, säger han. Men det finns föräldrar som ändå älskar sina utvecklingsstörda, sina sinneslöa anhöriga. Och för deras skull ska man inte ha eutanasi. Därför att då kommer de bara gå och vänta på att deras barn då ska dö. Mm. Och om man tänker på vad han säger där då. Vad han egentligen gör, det är att han är för eutanasi. Men han är emot aktiv eutanasi.
För att föräldrarna ändå känner den här kärleken och det blir en komplikation då.
De ska inte gå och vänta på. Och det är faktiskt, och det tycker jag är väldigt intressant i det här sammanhanget. Det är precis så som nazisterna agerade i Tyskland. Mm. Det som hände i Tyskland, det var att man började med att avliva barn, utvecklingsstörda barn. I ganska stor skala. Man tog barnen från vårdhem eller från föräldrarna och avlivade dem efter några veckor.
Och det skedde snabbt då med sprutor eller gift i maten eller så?
Ja, man behöll dem på särskilda kliniker i ett antal veckor för att det inte skulle vara uppenbart att man tog dit dem bara för att ta död på dem. Mm. Och sedan meddelade man då att de hade dött.
Vad sa man då?
Man kallade det för att de hade dött plötsligt oväntat.
Okay.
Och det som hände då, det var att det här började ske så ofta att det började bli känt bland föräldrar.
I Tyskland?
Mm. Ja, i Tyskland, ja. Och det här ledde till sådana protester. Och det här är förmodligen den enda framgångsrika proteströrelsen som överhuvudtaget förekom under nazisttiden, under de här åren. Och den ledde till att Hitler stoppade den här aktiva eutanasin.
Det var en hög katolsk ledare som höll ett tal. Va?
Ja, bland annat. Mm. Han fångade upp hela det här. Och det blev sådana protester att Hitler stoppade den aktiva eutanasin. Mm. På grund av föräldrarnas protester. Alltså precis samma argument som Fröderberg far. För föräldrarnas skull ska vi inte ha eutanasi. Alltså inte aktiv eutanasi.
Så hur gjorde man istället?
Ja, sen började man med passiv eutanasi.
Ja, och svälta ihjäl dem.
Och
de dog av lunginflammation och TBC. Precis. Exakt. Som patienterna på Vipeholm. Men då måste jag fråga, vad fick de svenska föräldrarna för besked om sina barns död? Vad hade hänt, så att säga, sa de?
Han meddelade då att de har dött av de här sjukdomarna som följde på svälten. Alltså det vill säga oftast var det lunginflammation. Det var, mer än hälften handlade om lunginflammation. Mm. Alltså de akuta dödsorsakerna, inte de bakomliggande orsakerna. Mm. Eller TBC om det var det då. Så de fick veta att, han hade, att de hade dött då. Plötsligt oväntat. Det var faktiskt ord som man själv använde.
Och just det där plötsligt oväntat, i den här proteströrelsen beskriver du i boken, så blir ju det ett slags underjordisk opposition mot nazisterna. Att man skriver i dödsannonserna, vår son har dött hastigt oväntat. Det betyder nazisterna har tagit livet av honom.
Ja.
Så det är ju lite pikant där. Men Fröderberg var ju chefläkare på Vippeholm ända in på 60-talet. Varför återgår dödstalen till mer normala nivåer efter kriget om han nu var så besjälad av och liksom låta naturen ha sin gång, eller vad vi ska kalla det?
Ja, det ena var ju att den här yttre omständigheten, det vill säga ransoneringarna, de upphävdes inte, men de dämpades ju naturligtvis när kriget tog slut. De fanns kvar delvis, men inte alls i samma omfattning. Så det här liksom att naturen hade sin gång, den orsaken försvann ju. Mm. Det vill säga att han kunde låta dem få mindre mat utan att anstränga sig att de skulle överleva.
Men efter kriget så gick inte det då?
Ja, det var ett skäl till att det dämpades då. Bland annat ökade man ju köttransonerna då på hösten 1943. Och då ser man redan där alltså att när det finns mer mat så klarar sig fler. Men det andra skälet det var att det här kariesexperimentet drog in i sjukhuset då. Och då kom då nya läkare in som skulle vara kariesexperter, och då såg de vilken eländig näringssituation som rådde för de här patienterna. Så att de krävde att man skulle se till att de fick bättre mat helt enkelt.
Okay.
Därför att kariesexperimentet byggde ju på att de skulle överleva. Därför att man ville ju att tänderna skulle påverkas. Mm. Man sa inte att nu ska de förstöra tänderna. Man ville se vad som hände när de under lång tid fick socker. Va?
Vet du det här till och med? Så att säga, är du säker på att det var därför som det vände? Och det inte...
Ja, det vet jag. Ja,
och hur vet du det?
Jo, därför att det nämns i Karis, en av Karis rapporterna som skrivs av han som var chef, Bengt G. Gustafsson tror jag han heter. Eller Bengt E. Gustafsson, att man lägger märke till det dåliga fysiska skicket på de här, och att man såg till att de fick näringsrik mat.
Så sammanfattningsvis så var det under några år under andra världskriget som det här pågick på det sättet som du påstår då. Jag måste ändå fråga dig då, det är ju en allvarlig anklagelse, visserligen mot en avliden person men ändå namngiven och som säkert har efterlevande och så vidare. Hur mycket tycker du att man behöver ha på fötterna för att påstå en sån här sak som du gör i boken?
Ja, så återigen så får man dela in det i två saker. Det ena är, vad var det som hände? Och det andra är, varför hände det? Och vad som hände, det går ju att belägga med viktkurvorna, att han avstod från att söka mer mat, att han tog bort tilläggskosten. Alltså, vad som hände, det är uppenbart. Och i obduktionsjournalerna som jag nu har läst inför boken, nästan alla obduktionsjournaler finns ju kvar. Där framgår det ju tydligt att de har dött av de här orsakerna.
Mm.
Det finns
typiska grejer som man drabbas av när man är undernärd, helt enkelt.
Exakt. Ja. Alltså det är precis samma sak som hände i gettot i Warszawa, om vi ska vara. Där man ju också gjorde obduktioner. Exakt samma. De här döda patienterna, de uppvisar exakt samma kroppsliga förändringar som judarna i getto i Warszawa, där utsvältning var ju den huvudsakliga metoden under lång tid.
Mm, okej, okay. Vi accepterar det då här för resonemangets skull. Vad vet vi? Men varför vet du? Hur mycket
varför
vet vi om
det? Är ju lite svårare att komma in på livet alltså. Mm. Därför att det går ju inte att läsa hans tankar, hur han kände då. Vi kan ju bara läsa vad han skrev efteråt. Och då får man ju vara uppriktig och säga, det finns ju inte någonstans där han säger jag har gjort detta för att ta livet av dem. Ett sånt direkt erkännande finns inte. Utan man får se vad han gjorde. Jag följer honom i spåren. Han vilseleder till exempel myndigheterna. Han ger dem felaktiga informationer.
På vilket sätt?
Ja, dels det här med att de har dött av hjärnans förändring. Det är ju en sak.
Han nämner inte näringsbristen på det sättet.
Överhuvudtaget inte. Han talar om små förändringar i kosten. Mm. Men de här svagaste kunde inte anpassa sig till det då. På grund av hjärnans bristande utveckling. Men inte bara det. Han direkt ljuger i ett sammanhang. Han säger att den genomsnittliga viktförlusten för de här patienterna var 2-3 kilo. Mm. Vilket då talar emot att de skulle dött av svält. För vem dör av 2-3 kilos, eller hur? Mm. Själva verket så var den genomsnittliga för både de överlevande och de döda. Inte bara de döda, utan de båda var 9 kilo.
Mm. Ja, det är ganska mycket mer.
Ja.
Men kan han ha räknat fel? Finns det något utrymme?
Han är ju den enda som hade tillgång till alla journalernas. Mm. Han var den som, det var inte så här att, alltså viktkurvorna gjordes på avdelningarna. Det var ju då skötare som hade hand om det. Eller överskötaren då förde in det här, va. Mm. Men han hade tillgång till allt detta. Och det var inte så bara att det här fördes och så såg han inte, utan rutinen var så att om någon gick ner i vikt, då skulle de meddela det till honom.
Mm, okay.
Och så skulle han ta ställning till vad man skulle göra. Mm. Så han hade ju full inblick i detta.
När du nu kommer med den här boken, tror du att debatten kommer ta fart igen? Och också kanske dina gamla motdebattörer kommer samla sig till någon slags ytterligare motangrepp? Eller tycker du att du har lyckats bevisa det du har påstått ända sedan 1999?
Jag tycker att jag kan visa detta så långt det är möjligt.
Men kommer det att accepteras av dem som har gått hårt åt dig redan, så att säga?
Ja, ja, det borde de göra om de har lite vetenskaplig förnuft. Alltså vad de har påstått saker som Carl Grunewald sa utan grund. Och det är de enda argumenten som överhuvudtaget finns kvar.
Och där känner du dig helt säker på att det har ingen grund med ransoneringen och det här med personaltillgången? Ja, alltså
ransoneringen, den är ju, alltså att det var ransoneringen som så att säga triggade igång det hela. Och ansvaret i detta fall, det var ju, alltså det var att han inte gav dem tilläggskost eller tog bort det, att han inte sökte extra portioner, vilket han var egentligen skulle ha gjort enligt Statens livsmedelskommission.
I så mått att spela den in, men alltså inte på det sätt som Grunewald påstod då, att det fanns inte mat.
Nej,
det
var omöjligt. Alltså, Grunewald säger uttryckligen i en intervju att Hans Frödeberg, chefsläkaren, skulle ha gett dem hur mycket grädde som helst om han bara kunnat.
Men det menar du att det har du faktiskt motbevisat?
Ja.
Mm. Och likaså när det gäller personalsituationen, den var inte så prekär som påstås.
Absolut inte.
Du ville vända på varenda sten. Finns det någon viktig fråga som du gärna hade velat hitta svaret på? Någon avgörande fråga som fortfarande är obesvarad?
Jag tror inte att det egentligen går att komma längre än jag har gjort här.
Du försökte prata med människor som jobbade då, och det var ju någon som sa, apropå att de dog, ja men det var ju meningen, men den personen ville sen inte riktigt fortsätta bli intervjuad. Och i övrigt så har du haft svårt att få andra att liksom verifiera att det fanns någon slags uttänkt plan.
Ja, alltså, jag tror inte att de visste om det.
Nej.
Alltså de hade ju 12 avdelningar och de gick i skift. Så att de enskilda skötarna, de hade inte den här överblicken. Det är klart att de säkert la märke till att något fler dog. Men jag vet att de tolkade det som att DBC var huvudorsaken till detta. Vilket ju det inte var. Det var.
Mm. Jag tänkte att vi skulle använda de allra sista minuterna av den här intervjun åt något slags mer lite filosofiskt resonemang. Som jag själv nämnde, jag har ju en dotter som har Down syndrom. Hon är 13 år idag. Och lyssna på Randi Mossige-Norheims, Magnus Arvidssons och din dokumentär i P1. Den gjorde mig naturligtvis fruktansvärt illa berörd, såklart. Liksom att läsa din bok. Samtidigt som journalist så måste man försöka sätta sig in i hur tidsandan såg ut då. Vad kan ursäktas eller förklaras av tidsandan? Och vad handlar om politiska eller etiska övertygelser hos enskilda personer? Och framförallt kanske en enskild person här.
Synsättet på de här människorna som livsodugliga, den har ju helt förändrats. Det här var en mer generell eller mer vanligt förekommande bland läkarkåren på den tiden.
Det var en utbredd bild man hade.
Ja, jag har inte gjort en undersökning hur pass utbredd den var i Sverige. I Tyskland var den ju väldigt utbredd. Det synsättet finns ju inte alls. Så om vi ska kalla det för någon slags professionell tidsanda, så är ju den borta, dess bättre. Mm. Och man skulle ju inte komma på tanken att behandla barn eller vuxna på det sättet längre nu. Samtidigt vill jag säga en sak här när det gäller tidsanda. Tidsanda är ju inget entydigt. Tidsanda är den tidsanda som möjliggjorde detta. och för staten att inte gripa in. Det var ju överhetens tidsanda. Medan de här människorna som drabbades, där fanns ju ingen tidsanda i den meningen.
Inte heller bland föräldrar och anhöriga. Och så
nej, så, nej, absolut inte. Och det erkänner ju till och med Fröderberg. Man ska inte avliva dem för att föräldrarna eller de anhöriga vill inte det. Mm. Så att, där fanns ju en annan tidsanda. Det var ju underifrån fanns en tidsanda. Och när jag skrev boken Stulen barndom som handlar om vanvården av fosterbarnhems och fosterhemsbarn, så använde jag en metafor där, att för barnen som misshandlades i barnhemmen så gjorde en örfil lika ont då som nu. Den har inte förändrats, smärtan har inte förändrats av någon tidsanda, utan det är bara vad så här vuxna och myndigheter tillåts att göra. Så det finns två olika tidsandor och det finns inget generellt. Och det fanns också motstånd mot att man skulle se människor på det här sättet.
Även då? Ja, annars skulle väl inte tidsandan någonsin ha förändrats?
Nej,
precis. Idag är ju den allmänna synen på den här gruppen människor att de visst kan utvecklas, att de visst mår bra av att bli utmanade och att de har i stort sett samma känslighet för smärta och kränkande behandling som andra människor har. Hur och varför uppstod den här mer humana synen på intellektuellt funktionsnedsatta, tror du?
Ja, det är ju lite paradoxalt att en av dem som såg till att det här förändrades var just Karl Grunewald. Mm. Så att när man ska bedöma, du sa i början här att Fröderberg var en ganska komplex person, och då kan man ju säga samma sak om Karl Grunewald. Till hans storhet hör ju då att han verkligen var den drivande bakom den här förändringen. Vilket gör att jag blir ännu mer förvånad över att han reagerade som han gjorde. Men nu är det så. Mm. Jag vill tillföra, du berättade om din dotter här. Jag har två små barn som går, i ena går i lågstadiet och den andra går i fyran i mellanstadiet. Det är mina två yngsta barn. I den skola där de går så har man sex stycken klasser. De kallas för paletten. Och där går just de här barnen som en del har Downs syndrom och en del har andra då problem med funktionsnedsättning. Mm. Och det fantastiska med det
Det kom över dig någonting väldigt hastigt bara. Vi kan ta en liten paus, det är inga problem. Det fantastiska med det att de går i samma skola.
Ja, det fantastiska är det. För det första är hur de barnen, inte bara hur fint de behandlas i den här skolan. Mm. Utan det är också att de på skolgården så är de tillsammans med de barn som inte har de här problemen. Mm. Och min dotter sa en gång om en kille där som hade Downs syndrom. Min dotter presenterade honom. Det här är min kompis. Mm. För dem existerade inte det här. För barnen, de lekte ihop som vilka barn som helst. Mm.
Och det är klart att det blir ju så långt ifrån Vipeholm man kan komma nästan.
Precis så långt. Alltså vilken skillnad det är.
Mm, och det är väl bara att erkänna att jag som förälder är väldigt tacksam över och har tänkt många gånger på hur det skulle ha varit för min dotter att växa upp för 70-80 år sedan. Ja. Och tanken hissnar, måste jag säga. Slutligen då, i Nazityskland så förberedde man ju befolkningen inför det massmord som man faktiskt planerade, bland annat genom att öppna upp de här anstalterna så att människor med egna ögon då skulle se hur meningslösa liv de här personerna levde. Och dessutom gjorde man ju filmer som visade hur mycket pengar som slösades bort på dessa, inom citattecken, då mindervärdiga människor. Finns det någonting ändå i vår mycket bättre tid som vi ska vara lite särskilt vakna på när den här debatten förs? Ord eller tankegångar som kan vara värda att se upp med lite grann?
Ja, jag tycker att det här är ju inte bara historia i den meningen. Alltså att de som dog, de är ju döda sedan länge. Men för det första så har ju en del av de släktingar, det finns ju syskon till och med fortfarande som är i livet. Och det andra är, menar jag, att då, som samhället behandlar de allra svagaste och värnlösaste, för det här var verkligen fullständigt värnlösa människor. Det är egentligen så man ska bedöma ett samhälle idag. Och det betyder att vi måste ha särskild omsorg om dessa, de svagaste människorna. Jag vet inte om det är så idag. Jag tycker att man kan avläsa skuldbeläggande av flyktingar och så vidare. Som inte är värnlösa på det sättet, men naturligtvis har en mycket svagare ställning i samhället.
Det finns en hård vind som blåser, tycker du, i vissa avseenden?
Ja, det tycker jag.
Thomas Kang är journalist och författare till boken Idiotanstalten, reportage om ett brott. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack själv.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.